Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida. vadvipratarom.se.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Det här är jag, Pernilla, och med mig idag så har jag
Alex Haridi
och P.O. Bengtsson.
Hej, tjena!
Hej!
Hallå!
Hur mår ni? Va?
Ja, men jag mår bra i alla fall.
Ja,
ja.
Säg sanningen.
Bra.
Ja, precis. Jag mår skitbra.
Ja.
Nej, jag mår också bra. Lite trött. Jag tabbade ju mig. Vi skulle egentligen spelat in det här programmet för två avsnitt sen. Eller två dagar sen. Gud, jag är så trött. Förlåt. Alla orden bara fastnade i munnen. Men jag hade helt glömt bort det. Så att ni var så här, ska vi köra igång nu? Och jag var så här, har inte ens börjat läsa boken. Men nu har jag läst den på två dagar. Så att nu känner jag mig på gång.
Får jag fråga en grej där då, Alex? Var det här första gången du läste den här boken, eller har du läst den tidigare också?
Nej, jag har läst den tidigare.
Ja, du har
Ja. Har ni alla läst den tidigare?
Japp.
Absolut. Ska vi liksom... ja, men alltså, vi ska ju prata om Räddaren i nöden idag. En total klassiker.
Mm.
Så att, Pernilla, har du läst den sen tidigare, eller är det första gången du läst den?
Nej, jag har också läst den sen tidigare. Men jag kommer inte ihåg så mycket mer än liksom... att det handlar om den här personen och att han är liksom lite gnällig och så. Det är liksom typ det enda jag kommer ihåg. Okay. Och att jag kommer ihåg också att jag tyckte om slutet. Typ.
Ja.
Men nu ska vi inte spoila mer.
Okej. Okay. Men lite kort då bara. Räddaren i nöden, skriven av Salinger. Jag tror att den är skriven i början på 50-talet, va? Stämmer det?
Ja, 50...
Den kom ut 1951.
Ja, okej. Okay. Har ju blivit något slags standardverk, en total klassiker. Handlar om Holden Caulfield som... ja, han blir väl utslängd ifrån sitt college, skola. Alltså,
internatskola, han är på
internatskola, ja. Precis, internatskola därför att han helt enkelt kör i för många ämnen. Så han får inte vara kvar på skolan. Och det är... ett brev kommer att gå till hans föräldrar och han liksom brottas med hur ledsna och upprörda de kommer att bli. Och han bestämmer sig för att han ska vara kvar i 4 dagar till eller någonting innan den här som terminen är slut. Men han lämnar skolan i förtid och ja, driver runt under ett par dagar, träffar människor och går runt i sina tankar kan man väl säga. Och brottas med... sina känslor inför livet och mänskligheten i stort och smått, kanske man ska säga. Och det är lite svårt på ett sätt att redogöra för handlingen skulle jag vilja säga i den här boken. Det är mer liksom någon slags tillståndsroman det här.
Ja, men visst är det tillståndslitteratur? Det måste vara typ den första tillståndsromanen.
Ja, alltså eller? Handlingen är rätt flytande skulle jag påstå. Det är inte så här jättetydligt. Alltså det är klart att det händer saker och att han träffar diverse människor och så, och man kan se det här framför sig, men handlingen utspelar sig under ett par dagars tid innan han då är tänkt att han ska liksom konfrontera sina föräldrar och liksom ta emot deras dom egentligen kring att han inte då får vara kvar på skolan. Så kan man väl säga, va?
Mm, det är absolut en helt rimlig rimlig sammanfattning av handlingen. Jag insåg ju när jag liksom började läsa den, för jag läste den för inte särskilt länge sedan egentligen. Jag läste den 2014. Mm-hmm. Jag kommer nämligen ihåg exakt vad jag jobbade med då när jag läste den. Och det är ju bara egentligen 7 år sedan.
Ja.
Men att jag började läsa den så insåg jag att jag, så här, jag mindes absolut ingenting
okay.
av den här boken.
Ja, men du vet, det är samma sak med mig. Jag minns ingenting. Jag minns att han var, gick runt och var lite miserabel där när han gick och slog dank på gatorna. Och så minns jag som sagt att slutet var varmt och fint och att det fick mig att uppskatta boken mer än vad kanske själva handlingen gjorde. Mm. Någonting sånt.
Okej. Okay. Jag läste den som 16-åring och liksom tog djupa intryck av den här romanen, kan jag säga.
Ja, men alltså, ska man inte vara 16 när man läser den här då?
Ja, jag tror att det är verkligen en bra bok att läsa när man är 16. Det tycker jag. Mm. Det är en bra bok att läsa när man är betydligt äldre också, skulle jag vilja säga. Men jag minns fortfarande mitt pojkrum och att jag liksom sträckläste den här boken och liksom blev helt knäckt. Helt knäckt, alltså så här.
Men blir du knäckt den här gången också? Kommer du ihåg liksom allt vad som hände och sådär? Och hur påverkar det dig nu?
Det påverkar mig inte alls på samma sätt den här gången. Men det är ju också därför att det är så mycket ungdomliga bryderier, skulle man väl säga. Alltså det är så mycket funderingar som jag kanske är färdig med som människa själv. Som Holden Caulfield brottas med, tycker jag liksom. Mm. Därmed är det inte sagt att det inte är läsvärt nu också. Det är inte det jag menar. Men det har inte samma impact på mig idag som det hade när jag var 16 år gammal och läste den här boken. Så. Mm.
Men jag brukar...
Ja, förlåt. Säger du, Alex?
Nej, jag skulle bara säga att jag skriver ju ungdomsböcker och det där är ett av de där svaren som jag ibland brukar ha när folk liksom frågar att varför skriver du ungdomsböcker? Varför skriver du inte liksom en riktig bok? Mm. Då är ju ett av svaren som jag brukar ta till att men grejen är att ingen människa älskar någonsin en bok så mycket som man gör när man är 16.
Precis, precis. Det är väldigt fint sagt, Alex, för det var det jag ville säga också, att jag minns liksom ett par år där mellan 14 till 17 när jag liksom läste alla de här klassikerna och jag visste att jag ville bli författare och hela det där liksom. Och liksom hur djupa intryck varje bok bara liksom på löpande band gjorde i mig. Och dels var ju det därför att jag liksom betade av en massa klassiker som liksom bevisligen är god litteratur. Men också för att man är helt vidöppen och ung och liksom mottaglig för det här på något sätt. Så.
Ja, och man har också så här, det är så mycket som man inte har upplevt. Man har liksom inte blivit cynisk, man har inte blivit bränd på det sättet. Man tror fortfarande någonstans på kärlek och liv och
ja, fast
allt möjligt.
Så hallå, stopp. Det gör ju inte Holden tror ju inte på livet och kärleken.
Nej, men när man är 16 och läser den, då har man aldrig träffat en cynisk person på det sättet. Så att det är ju helt nytt för en. Då kan man ju ha en romantisk bild av det. Nu när man är över 40 så kanske man känner så här att man kan förstå på ett annat sätt vilken asjobbig person Holden Caulfield är i verkligheten och hur man verkligen inte vill vara vän med honom. Man vill inte behöva dra runt på en Holden Caulfield.
Men alltså, finns det fler Holden Caulfield i litteraturen? Har liksom många författare efter det här försökt liksom skriva den här boken igen? Är alla, vi säger så här då, alla truliga killar i böcker, är det egentligen Holden Caulfield, vad nu heter, Blomkål, tänker jag. Ja.
Det är inte helt lätt att svara på det. Jag gissar att många har försökt skriva Räddaren i nöden om och om igen, så att säga.
Jag tror den är väldigt inflytelserik. Så det är nog väldigt många som inspirerats av den. Men det är ju inte som att det inte har funnits cyniska tonårskillar i litteraturen före Räddaren i nöden också.
Säg en. Alltså det är 1951 vi pratar om.
Men finns det inte något väldigt liksom Hjalmar Söderbergskt över det här?
Tror du att J.D. Salinger läste Hjalmar Söderberg? Nej, men inte så.
Nej, men jag bara säger att det, liksom, det är inte som att det inte har funnits cyniska karaktärer före.
Du tänker att det är liksom en karaktär, alltså alla kan känna igen sig i det här.
Ja, men liksom flanörromanen, det är en egen genre.
Jo, ja, du har rätt.
Den cyniska unge mannen som bara liksom lite drar runt i en stad.
Men ska vi vända på det här lite och istället säga så här då, varför har just Räddaren i nöden blivit en sån klassiker och varför har den liksom talat till generation efter generation? Vad tror ni?
Alltså, ja, jag tänker ju just på grund av att det handlar om en person som är trött på livet. Han har ju någonstans, det är egentligen en väldigt intelligent och smart person som någonstans, har, trots sin ålder, alltså 16, så är han ju ganska mogen med sin syn på människan. Hur människan är och hur människan beter sig. Mm. Så att han är ju ganska så mogen. Alltså, ja, brådmogen kanske. Han är ju ganska smart. Och just det här att han är trött på livet, är lite sökande. Ja, fast det är bara det jag kan liksom säga. För att grejen är att jag tycker ju inte att han är svinbra. Jag ger den en trea ungefär.
Okay.
Mm. För den tilltalar inte mig på det sättet.
Men den har verkligen liksom appellerat till generation efter generation.
Mm.
Och många har det som kanske en favoritbok och så.
Men jag tror att jag läste den, jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal jag var när jag läste den första gången. Jag kanske var 25 och det är uppenbarligen så var jag för gammal. Eller något. Men jag tycker inte, och anledningen till att jag inte tycker att den är så... Alltså, jag förstår, jag tycker alltså hela temat är väldigt bra och det är ju väldigt tidlöst. Ung person som egentligen är väldigt intelligent men som inte liksom riktigt blir förstådd, för han är ju så himla missförstådd liksom. Så
ja, man har kommit på kant med tillvaron, med allting.
Ja, men så finns det också väldigt mycket människor som försöker hjälpa honom hela tiden. Och vad jag noterade när jag läste den här boken, det var att han är egentligen, tyckte jag i alla fall, det här tänkte inte jag på när jag läste den första gången, men att han är en opolitlig berättare, att vi lär inte känna honom genom honom, utan vi lär känna honom genom andra människor, hur de pratar till honom och vad de säger till honom. Det här med att han, det var någon tjej han träffade som tycker att han skriker och är konstig.
Just det.
Hans lärare som liksom hela tiden försöker hjälpa honom, och han visar ingen förståelse för de här personerna och hur de försöker hjälpa honom, utan han tycker bara att de är idioter och jobbiga liksom. Eller någonstans så förstår han väl dem också, men så att det är egentligen de andra personer som vill känna honom, tänkte jag på då.
Men samtidigt när du säger det, Pernilla, så är det, hela boken är ju skriven som en monolog. Alltså författaren talar till läsaren, nu ska ni få höra den här historien. Så.
Absolut. Men det är ju liksom precis, men han kan ju hitta på vad som helst. Du vet man ju inte vad som är sant och inte. Men vad jag menar är att hur han uppfattas av andra får vi ju inte veta genom honom, utan det får vi veta genom andra.
Just det. Ja, vad säger du, Alex?
Jag tyckte supermycket om den här boken. Intressant att jag tyckte faktiskt bättre om den här gången än när jag läste den för 7 år sedan. Nu läste jag den inte när jag var 16. Då hade jag säkert älskat den på ett annat sätt. Men jag sögs in i den. Det fanns något så här otroligt sug i den, fast den inte handlar om någonting. Eller han går ju bara runt, och det är inte så som att en sak leder till en annan när man får en liksom större förståelse, utan han liksom bollas runt med olika personer. Men jag tyckte det var jättefascinerande.
Jag håller med.
Och jag tyckte också att, alltså, själva att det språkligt fanns ett sug.
Och språket är intressant, Alex, också. Alltså, för det är ganska hård kokt språk, om vi ska använda det som en beskrivning kanske. Så här. Alltså, det är mycket svordomar. Så vitt jag förstår så blev den här boken bannlyst i flera delstater, alltså när den kom ut.
Det här var ju så också,
förbjuden litteratur. Liksom.
Ja, att den var liksom förbjuden på många ställen och just därför också super eftertraktad.
Ja, förbjuden litteratur liksom.
Mm.
Och får inte tala om då, alltså när vi säger att den har liksom appellerat till så många människor. Det är 40 år sedan nu som John Lennon blev skjuten av Mark Chapman, och Mark Chapman säger ju att han fann ledtrådarna till varför han skulle skjuta John Lennon i den här romanen. Liksom. Vilket ju då liksom spädde på myten om den här romanen också.
Såklart. Men också om man tänker på att den kom ut 51 och hur han liksom betedde sig. Det måste ju, precis som så här, när rockmusiken kom, att det var fruktansvärt. Och han är ju egentligen en rockperson fast i litteraturen. Så att, det är inte så att jag förstår ju storheten i den, det är bara att den tilltalar inte mig riktigt. Så jag fattar ju att det är en bra bok. Nu gör jag så här med händerna. Så att jag fattar att det är en bra bok, även om inte jag gillar den jättemycket. Liksom. Mm.
Han vill inte vara mainstream. Han vill liksom inte, han vill gå sin egen väg och han tycker liksom att det är fel på alla andra. Så.
Ja, alltså han är liksom en rebell i liksom skeppar, en beläst rebell i skepparkavaj som liksom går runt på olika barer och gör av med pengar och super sig full.
Ja. Det låter så platt när vi säger det nu kanske, men det är verkligen en tillståndsroman och det kanske inte händer så mycket på det ytliga planet, men in, alltså det hela hans tankegångar och hur han resonerar kring saker och hur han tittar på världen, jag tycker det är skitspännande att ta del av. Jag tycker det är en lysande roman där, verkligen.
Jag tycker också det är fantastiskt, och just att man drar så otroligt mycket in i den, och jag hade ju missat vid liksom den förra läsningen. Jag tror att den här boken tjänade på att jag var tvungen att liksom pressa den på en natt.
Ja.
Den, liksom, den tjänade på att man försjönk i det här tillståndet. Och liksom bara läste. För det vet jag att när jag läste den då för 7 år sedan och inte tyckte om den, då var det också en väldigt stressig jobbperiod, men då var jag så att jag liksom flängde runt på inspelning och hade den i min ryggsäck, så jag liksom läste i pauser och sådär. Ja. Och det här tror jag inte är en bok som liksom tjänar på att man snuttar upp den och läser den liksom en längre period på flera veckor, utan man måste gå in i det här.
Den är inte så lång heller. Den är inte så lång. Så att,
nej.
Det går ju hyfsat snabbt att plöja den om man bestämmer sig för det. Liksom. Ja, men han fraktar ju vuxenvärlden väldigt mycket, men däremot så tycker han om barn.
Alltså, ja, jag ska precis komma till det, han älskar ju barn och det är ju väldigt, väldigt fint.
Det är det.
Speciellt relationen till till systern där. Det var det som jag också kommer ihåg med slutet, nu ska jag inte avslöja det, men att det är väldigt fint just med henne. Ja, det är väldigt fint.
Men det var också faktiskt det enda jag kom ihåg av boken 7 år senare då när jag pratade om att jag inte mindes så mycket av det, men jag mindes liksom att han träffar sin syster. Det var liksom, jag mindes inte hur det gick till eller vad det var, men jag bara minns att liksom hon var en karaktär som var viktig.
Och det är väldigt starkt med den i nörden. Nej, det är han. Han förklarar, han säger
jag vet,
ju
jag
det.
Jag vet att han säger det, jag vet. Det, han ska rädda alla barnen där utanför det här stupet, liksom, the catcher in the rye. Men jag tänker att det kanske är hon som är den då. Det är hon, ja, på något sätt. Men, ja. Skitsamma.
Ja, det är liksom, det är inte en klassiker för inte det här. Jag tycker verkligen att den håller fortfarande. Det är det här tidlösa liksom. Det kommer alltid en ny bunt 16-åringar som behöver göra upp med livet och liksom frakta vuxenvärlden och hitta sin egen väg och allt det här. Det är kanon. Liksom.
Ja, men när jag läste på lite om den inför nu så såg jag att den säljer ju fortfarande 1 miljon ex om året.
Ja.
Förlåt, det är väl mycket också amerikansk skola som är obligatorisk läsning där, att den liksom säljer väldigt mycket in i det. Förlåt Pernilla, jag avbröt dig.
Nej, men nej, det var jag som inte kan vänta på min tur. Har ni läst Zoe and den här
Franny and Zoe?
Franny and Zoe, ja.
Nej, den ligger väldigt högt upp i min läshög. Jag köpte den ju för några månader sedan. Har du läst den?
Nej, jag har inte gjort det heller. Men vilken är den första? Är det Rädda Nörden som är debuten? Eller är det Franny and Zoe? För att efter det så drog ju han sig undan totalt. No. Och slutade liksom existera i media i alla fall.
Ja,
han var skygg. Det var han. Men jag vet väldigt lite om Särlingar faktiskt.
Ja, nej, jag har inte heller läst på. Jag bara blev så här spontant så himla, alltså som författare avundsjuk, dels är man ju avundsjuk på hur bra han skriver, så det är liksom inte så, men sen blev man ju också avundsjuk på att tanken så här, tänk att skriva en bok som säljer 1 miljon ex om året. Det är bara att hova in pengar, alltså det är bara varje år liksom, man behöver ju inte ge ut något mer om man inte vill.
Nej.
Men han kanske fick skrivkramp.
Kanske.
Tänk dig kravet efter det. Efter den liksom mega succén.
Mm. Fanny and Zoe är väl också två noveller som egentligen som har slagits ihop till en bok eller till liksom en utgiven.
Har den, men, har Fanny and Zoe kommit i någon slags ny översättning nyss eller?
Nej, utan i december så kom det en tv-serie på Netflix som heter Dash and Lily, som är väldigt stor inom ungdomskulturvärlden, bygger på en bok av David Levithan och Rachel Kuhn som heter Dash and Lily's Book of Dares. Och där är den ena huvudpersonen är besatt av Franny and Zoe.
Okay.
Så det var lite på grund av att den då kom som tv-serie för 3 månader sedan som alla började tjata om Franny och Zoe igen.
Okay.
Och det var också därför jag beställde den.
Okay.
Nu får vi en liten inforuta av vår kära producent Daniel som är... Men han tog bort alltså, den.
Ja, men jag hann läsa att Franny och Zoe kom 11 år efter 1962.
Okej. Okay. Ja. Ja, fattar. Ja, den ska jag också läsa. Det ska jag definitivt göra.
Ja, men jag är också, även som sagt, även om inte jag älskar boken så är jag ändå väldigt nyfiken på att läsa den. Och jag vill bara säga att alltså, det är, jag fattar att det är en bra roman, bara att jag, nej, jag vet inte, tyvärr, inte just så här. Jag skulle vilja prata med dig, Alex, om dramaturgin i den här boken.
Mm.
Du som är liksom bara en dramaturgiexpert.
Ja, har du någon konkret fråga på det, Pernilla? Eller hur menar du?
Ja, nej, alltså mer, hur, har det någon dramaturgi överhuvudtaget? Eller är det mer slice of life liksom utan... Det är klart att det finns en viss dramaturgi. För det händer ju saker liksom hela tiden. Men det är inte världens tydligaste liksom.
Nej, eller? Det är inte världens tydligaste. Och jag menar, den följer ju inte någon sorts liksom... så här, klassisk grekisk tragediformat. Liksom, den har ju kritiserats för att det påstås att han inte förändras genom romanen, och all dramatik brukar ju ofta liksom bygga på förändring, och de flesta dramaturgiska modeller brukar bygga på förändring. Den är ju minimalistisk i sin dramaturgi.
Mm.
Jag skulle inte säga att det inte finns någon, men den är väldigt renskrapad. Och jag vet inte heller om jag ska liksom säga spoilervarning. Det är svårt att diskutera strukturen utan att prata om
men,
vissa väldigt
kan vi inte
specifika
säga så här?
Saker i slutet.
Alltså, det här är ju inte riktigt en bok som liksom man läser för oj, vad kommer hända? Alltså, och så här, det är en klassiker från 1951, så har man inte läst den boken så... Alltså, det är alltså, vad jag menar är att det är lätt att spoila böcker som är, har liksom 70 år på nacken.
Mm, absolut.
Så varsågod.
Okej, okay. Så att, om ni verkligen inte vill höra det här så kan ni spola framåt i 30 sekunder, en minut ungefär. Men på den allra sista sidan får man ju veta att han sitter ju på psyket när han skriver den här.
Ja, precis.
Och i liksom... då den här yttre ramhistorien då som man får först på slutet, så är det ju, har det ju gått flera månader och han har inte gått i skolan och han ska förhoppningsvis börja i en ny skola igen till hösten. Så att han har ju fått ett totalt sammanbrott.
Ja. Ja.
Och det här är någon sorts liksom det han orkar berätta om hur det gick till när han fick sitt sammanbrott. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket man kan läsa in. Och det jag skulle komma till med det var att det finns en historia, en liksom, det finns en liksom dramaturgi, en historia med dramaturgi som man får tänka in själv. Så att liksom man får kanske bara liksom, läser man bara texten rent som exakt så här, skriva ner händelserna punkt för punkt och säga så här, är det här en dramaturgi, så kanske svaret är nej, men man har till, det finns riktigt mycket där, för jag skulle säga att man kan skapa den historien för sig själv.
Smart.
Och nu kan ni börja lyssna igen ifall ni verkligen inte vill bli spoilade.
Nej, men det står faktiskt på första sidan också. Det står faktiskt så här: innan jag bröt samman och fick åka hit för att vila upp mig. Jag hade, ja. Och då, ja, precis. Men sen så fick jag bara för mig någon annanstans att han fick en sjukdom som började på K. Så ja, strunt samma.
Ja.
Ja.
Sjukdom som började på K.
Finns det någon sjukdom som här är på 50-talet som började på K? Nej, men så här, hosta eller något.
För han ljuger ju ibland också. Det var inte en av de här sjukdomarna han hittade på.
Ja, men det är det jag säger. Det är det jag säger, att man inte kan lita på honom riktigt.
Men, fast han var väldigt, han var väldigt tydlig med när han ljög.
Ja, så kanske det var. Men vad jag tänkte också på, när jag säger, jag menar det där att man fick ju lite ledtrådar av andra att han var på väg att må väldigt dåligt. Och det var när han träffade den här kompisen på någon pub någonstans, vars pappa var psykoterapeut, som sa det, men du måste verkligen prata med honom. Och det är ju på det sättet som man liksom någonstans förstod att det går inte så bra för honom liksom.
Ja, precis.
Inte genom han själv, alltså jag tolkar inte det genom han själv i alla fall. Eller liksom genom det som han tänkte på. För han tänkte på så himla mycket hela tiden. Det var så himla mycket ord och det var så mycket information hela tiden. Så jag kunde, ja, sådär.
Men sen är det också liksom, han har ju ett liksom väldigt destruktivt beteende där liksom när det känns som att han ska åka på spö så ska han hela tiden liksom provocera ännu mer. Han liksom muckar gräl fast han inte vill slåss och han bara vill bli slagen typ. Alltså det finns ju väldigt mycket där som man känner sig, det här är inte en frisk person.
Av någon anledning så tänker jag på Ristat i damm av John Fante. Är det en bok som någon av er två har läst?
Nej. Jag har aldrig talat om den faktiskt.
Ja, det är också en klassiker, är det ju. Ristat i damm, John Fante. Väldigt bra. Alltså, och inte för att det är en ungdomsrevolt i den och så, men det är en äldre man som har huvudrollen i den berättelsen. Men jag skulle behöva läsa om den också, för jag har samma känsla inför den boken, liksom att det är ett pågående uppror, en ovilja att rätta in sig i ledet, att liksom att vara på kant med världen, liksom så. Jag minns den som en väldigt bra roman också, men det är också, den läste jag också som 16-17-åring, så jag har inte läst sen dess.
Men Pernilla, vilken har du någon sån där bok som du minns från när du var 16?
Jag har allt av Jackie Collins.
Okej.
Okay. Mm. Alltså, jag läste ju inte, det är det som är grejen, att jag läste inte klassiker när jag var 16. Det kan jag villigt erkänna. Jag läste Sidney Sheldon och Jackie Collins. Det finns ett helt avsnitt som vi har haft när vi pratade om just vad vi läste när vi var unga. Och det var det jag läste. Tyvärr så hoppade jag liksom över hela, jag gick liksom från barn nästan rakt över till vuxen. Jag tror jag började läsa Harlequin-romaner när jag var liksom 13-14. Och det är ju tapp egentligen, för att det finns jättemycket bra litteratur för ungdomar. Det fanns ju kanske inte lika mycket då som nu, men det fanns ju ändå. Och jag missade tyvärr alla dem.
Men det är väldigt klassiskt för vår generation. Alltså vi som var liksom tonåringar på 90-talet hoppade över ungdomslitteraturen. Och jag vet inte riktigt varför, men vi är typ den generationen som gjorde det.
Jag kommer ihåg en bok som jag läste som jag läste om igen. Och det var 13 år av Judy Blume. Jag har ingen aning om den var bra överhuvudtaget, men jag älskade den. Jag kommer liksom ihåg att jag ville vara sån här tjejen som det handlade om. Det var, jag tror också att hon mådde ganska dåligt. Det var en sån här familjegrej. Du vet vilken bok jag pratar om, Alex, eller?
Nej. Jag känner ju till Judy Blume, men hon är otroligt inflytelserik inom ungdomslitteraturen. Amerikansk författarinna.
Ja, precis. Och jag var nämligen med en bokklubb där man fick sådana här böcker hem varje månad och läste alla de där, såklart. Och det finns säkert massa det finns säkert någon som lyssnar som också har läst 13 år. Och jag skulle väldigt gärna läsa om den. För att som sagt, jag kommer ihåg att jag sa som min kompis så här, att men nu gör vi så där som de gjorde boken. Den betydde verkligen jättemycket. Men jag har ingen aning om hur den är idag.
Ja, men ska vi ta några sammanfattande tankar kring Räddaren i nöden då? Alltså, det är väl en bok vi rekommenderar våra lyssnare att läsa? Jag gör det i alla fall.
Jag gör det också.
Men för referenserna om inte annat, tänker jag.
Ja.
Ja, och den är ju som sagt, den är på 230 sidor och man drar igenom den ganska så snabbt.
Lättläst
är den. Min är på 230, min är på 200.
Va? Vad är du förut? Vad har du för utgåva? Jag har den här, Claes Östergren.
Jaha, nej, jag har den här.
Den, ja.
Gamla
den.
Otroligt bra radio det blir nu, så att säga. Men ni håller upp.
Jag har den här vita utgåvan som det bara står Rädda i nöden med svart text och lite rött och vitt.
Ja, men min ska vara lite asfalt och så är det... med rött på text på. Jag skulle nog säga att den är inte speciellt tillgänglighetsanpassad, min bok. Men det är väl dålig kontrast. Ja.
Jag har en sista. Sista fråga bara som innan vi släpper den, som jag tänkte bara höra, att liksom, hur tycker ni att den har åldrats?
Ja, Alex, om du kunde se mig när jag står naken i spegeln, för det är en fråga som jag brukar ställa mig själv, hur PO tycker du att du har åldrats? Och ja, det är inte så lyckat resultat, det är ju inte det liksom. Men den här boken har åldrats bättre än vad jag har gjort, det så säger jag.
Det tvivlar jag på.
Nej.
Nej, men man känner, alltså, det är ju 50-tal liksom.
Ja, det är det.
Men är det någonting som liksom ni känner så här verkligen stör er med den?
Nej.
Allt. Nej, men jag tyckte ändå att den kändes ganska så tidlös ändå, förutom ett tema, i språket, jag vet inte riktigt. Det är lite för mycket så här grabben och sådana där uttryck. Jag kan tänka mig hur det var på, liksom på originalspråk. Men jag vet inte hur den åldrats riktigt. Jag kan inte svara på det.
Jag störde mig lite, alltså, ja, precis, man fiskar i, så här, nu vill jag egentligen svara själv på det. Nej, men jag störde mig lite på hur homosexuella skildras i den här boken. Men inte så mycket så att det liksom förstörde min läsning, men på ett sätt som jag tror att det kan vara så att om man sätter den här i händerna på en 15-årig idag så kommer de inte förstå det. Alltså de kommer inte förstå att liksom, kontexten av att det fanns en tid när det här inte var en person, alltså att Holden Caulfield är inte menad att vara en liksom fördomsfull homohatare, utan det var så här man pratade.
Det var så det var liksom. Ja, men det där är superintressant.
Tidens anda liksom.
Ja, men det där är superintressant, för jag håller på att läsa en annan bok som jag kommer tipsa om sen. Och där har du lagt en liten brasklapp i början, där det står att den här boken är skriven för axialala och kan uppfattas stötande idag liksom, typ någonting sånt, jag kommer inte ihåg exakt. Tycker du att de borde gjort det i den här?
En disclaimer liksom.
Ja, men precis.
Jag är generellt emot såna.
Ja. Då tycker du inte att de ska ändra det heller om du är emot.
Och nej, gud nej, absolut nej. Inte. Nej. Det här är ju också, han skrev det ju som en vuxenbok, ska vi också påpeka. Den är, även om den är väldigt populär bland ungdomar, så är den inte skriven för ungdomar. Så tycker jag inte, jag är absolut inte för att man ska ändra i texten.
Ja.
Spännande.
Ja, utmärkt. Har vi några andra tips på böcker som vi tycker att folk borde läsa? Vad säger du, Pernilla? Du har ju hintat om att du...
Ja, men exakt. Nej, men jag, precis direkt efter att jag hade läst Räddaren i nöden så gick jag på ännu en omläsning faktiskt. Och det är Glaskupan av Sylvia Plath.
Ja!
Och den har jag läst också. Men jag läste på engelska för massa år sedan. Och engelska är liksom inte mitt första språk. Så att jag kände att jag antagligen missade en del. Även om jag har bott i England och bla bla bla. Så är det, och det här är ju en ganska litterär bok också. Och när jag bodde i England så läste jag skickligt. För att det var så här, det är lätt att läsa. Så att skitsamma. Så jag vill läsa den nu igen. Och det första jag tänker på när jag läser första sidan. Det är, herregud vad den här påminner mycket om Räddaren i nöden. För att det handlar om en ung person som är på en plats där hon inte trivs, hon mår piss, hon hatar alla och hon ser igenom dem och sådär. Så det var verkligen, det här är ju liksom Räddaren i nöden fast av en kvinnlig, eller rättare sagt, det här är ju Glaskupan av Sylvia Plath, men de går hand i hand på något sätt. Håller ni med?
Ja, nu när du säger det har jag inte tänkt på liksom.
Nej, men det blev så tydligt precis när jag läste den precis efter, det var såhär, men herregud, det här är ju samma bok liksom, eller det är det ju inte, men ja, ni fattar.
Alltså fruktansvärt bra, Glaskupan alltså.
Ja, den är fantastisk. Så den skulle, det är ju ingen ny bok, så att, men den vill jag ändå rekommendera.
Och när kom den? När kom Glaskupan?
70-någonting tror jag.
Okej.
72 kanske? Eller?
Men då skildrar den väl inte 70-talet, utan den är väl...
Eller 60-tal tror jag den skildrar. Jag kommer inte riktigt ihåg. Eller jag, grejen är att jag inte läser ut den, så att jag är inte helt säker. Ja, men det var den jag skulle tipsa om. Sen så skulle jag faktiskt vilja tipsa om en bok som jag är väldigt sugen på att läsa. Och det är en annan bok som har koppling till Sylvia Plath. Och det är Eufori av Elin Kullhed, som har kommit ut på Vasamvisan, som är en... Det finns ett term för när man skriver en bok om en annan person. Jag kommer inte på vad det heter just nu. Men den här ska alltså då skildra... Det är liksom en fiktion om Sylvia Plath, helt enkelt. Och hennes liv.
Okej.
Okay. Mm. Alterfiktion. Alterfiktion tror jag det heter.
Okej.
Okay. Låter spännande.
Det känns som att det är en liten trend just nu.
Verkligen, ja, men som är Rodham och ja, massa andra. Den här, ja. Ja, det finns väl några andra som kommit ut ganska nyligen. Så den är jag supersugen på. Den är väl nästan så här, den här, de här veckorna snackis också, tror jag. Mm.
Men du har inte hunnit läsa den än?
Nej, jag har inte hunnit läsa den. Jag ska ta den efter.
Så. 1963 kom glaskupan, har jag kollat.
Ja, inte 72.
Så 10, 11, 12 år efter Räddaren i nöden då? Jaha, vad har du med då, Pernilla?
Nej, det var faktiskt bara de två.
Det var de två? Sen han...
Okej. Ja, det var bara de två.
Ja.
Ja.
Jag läser en bok just nu som jag faktiskt vill tipsa om. Jag har inte läst ut den än och jag har en tredjedel kvar. Det är Johan Kroneman, journalisten på DN, som har skrivit en bok som heter Jag är olyckligt här. Väldigt fin titel, tycker jag. Som är en, det är en självbiografi. Det handlar om hans liv som alkoholist och spelmissbrukare bland annat. Och om ni inte vet vem Johan Kroneman är, så vad gör han? Han recenserar sport och film och tv, va? I DN, tror jag. Och har väl gjort sig ett namn för att han är kanske den gnälligaste mannen på jorden, men han gör det, han gnäller väldigt intelligent. Alltså det kan vara väldigt underhållande och roligt när han gnäller, så att säga. Det är hans signum att vara gnällig. Och många läser honom för att han är en smart skribent, helt enkelt. Och nu, det här är hans första bok, så vitt jag förstår. Jag är olyckligt här och jag har läst 250 sidor jag läst. Mycket, mycket bra, måste jag säga. Väldigt rappt, bra skriven och drabbande om hans liv och vad han har gått igenom. Det är ingen dans på rosor, kan jag säga. Så det är mitt tips, Johan Kroneman, Jag är olyckligt här.
Spännande, jag är ju sugen på att läsa alla de här sakerna som ni har tipsat om.
Ja.
Ja.
Alex, du har inget tips idag till oss? Nej.
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 Så kan det vara.
Du tog det stopp.
Jaha.
Ja.
Någon mer som vill tillägga något innan vi liksom rundar av?
Ja, men jag kan ju tillägga att man alltid kan kolla upp oss på vadvipratarom.se om man vill veta vilka böcker vi har pratat och tipsat om. Och följa oss på Instagram och Facebook där vi heter Vad vi pratar om.
Just det.
Ja, just det.
Bra där.
Ja, men då får det ni var ha en... kul att snackas.
Ha en fortsatt fin vecka, gott folk.
Detsamma, hörni.
Ja. Vi hörs och syns.
Ja, det gör vi. Det gör vi. Ha det så bra.
Hej, hej.
Hej, hej.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Wellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet, så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.